Ibland så blir vi perplexa. Vet ni vad ordet perplex betyder? Alltså att man är förvånad. Man får stora ögon. Och man frågar sig, varför är vi så likgiltiga inför andliga ting? Om det nu finns en Gud, vilket vi absolut tror, som har skapat hela universum genom att uttala ett ord. Om det är dit vi är på väg, om allt det som vi ser och rör oss i här, den materiella världen, den jordiska som vi ibland säger, bara är temporärt. Varför kan vi då inte ha ett andligt fokus? Och någon säger, jag vet inte vad du pratar om. Men jag vet, det är inte alltid lätt att ha det. Det finns så oerhört många saker som drar i oss, som liksom vill fånga vår uppmärksamhet. Och det är en självklarhet att en kristen har den här typen av dragningskraft heller. Världen har det inte. Världen vet ingenting om det här. För världen så är det bara att det vi kan se, det vi kan liksom uppleva just nu, det är allt som finns. Men vi vet att det finns någonting mera. Men ändå så tycks det vara svårt att komma över den här likgiltigheten. Och vi ska tala om idag det ultimata målet. Då talar vi inte om måltid, men det ultimata målet att bli Kristuslik. Det ultimata målet att bli Kristuslik. Och faktum är att vi ska läsa från Filipperbrevets 3:e kapitel. Och det är faktiskt så att vi var där förra söndagen också. Men den här gången kommer vi att titta på de här skriftställena från en liten annan synvinkel ändå. Och vi läser också flera versar och vi kommer också att expandera texten långt utöver vad vi gjorde förra söndagen. Men Filipperbrevet 3:e kapitel med början i vers 8-17. Så Filipperbrevet 3:8-17. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripet det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripet det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme. Och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Varför är vi kvar på jorden efter frälsningen? Varför kunde inte Gud bara liksom, i det ögonblick vi sätter tro till evangelium, pang, boom, vi är borta. Vi är liksom med honom i det himmelska. Finns det en anledning till varför Gud behåller oss i den här världen? Ja, det gör det. Och jag skulle vilja påstå att den anledningen är väldigt tydligt beskriven här. Och vi ska gå igenom det detalj för detalj, eller vers för vers. Men faktum är att anledningen till att vi är här är inte bara för att ta upp utrymme. Utan anledningen till att vi är här, det är att vi ska lära känna honom. Vi kan säga att det är som en träning vi är med, en form av förberedelse för det himmelska, där vi blir omformade till hans avbild. Tyvärr har mycket av kristenheten den inställningen eller idén att det handlar egentligen bara om att fly från den här världen, att komma in i himmelen. Ja, det är hela målsättningen. Och om jag är i någon form av situation eller problem och så vidare, så är det någonting som är av ondo. Och allt jag vill, det är egentligen att ta mig ur det. Men faktum är att varje detalj, allting som Gud har gjort, har ett syfte. Det är den första punkten som vi kommer till. Ett gudomligt syfte. Om vi tittar här på verserna 8 till och med 11, så säger Paulus först att han räknar allting som en förlust, därför att nu har han funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, hans Herre. Vad var det för kunskap han hade innan? Han hade all kunskap han hade om Gud. Det var att han trodde som en farisé att han kunde bli rättfärdig inför Gud genom att hålla lagen. Det var allt som han hade kunskap om. Och han säger själv i Galaterbrevet och i andra sammanhang att det här var hela hans sinne. Det var det enda han visste. Det var allt vad Gud var. Det var att han förväntade sig och krävde av honom att han skulle uppfylla denna lag. Och att han hade gjort det bättre än någon annan. Och sen säger han så här, att han räknar allt det här som han då som en farisé kunde eller visste om. Han räknade som ingenting värt i jämförelse med kunskapen om Kristus. Men i vers 9 så säger han att bli funnen i honom, inte med sin egen rättfärdighet, utan att här ser han sig själv som en del av Kristi kropp. Därför att varje troende, var och en som tror på Jesus Kristus i 1 Korinthierbrevet 12:13, blir av den helige ande satt i Kristi kropp. Där är vi, och i honom är vi rättfärdiga. Inte av oss själva, inte genom laggärningar, utan genom tron på honom. Så han säger att där har han funnit sig själv. Inte med någon form av yttre rättfärdighet, utan med en inre rättfärdighet som kommer av tron. Och så säger han här att då känner jag i vers 10 kraften från Kristus, från hans uppståndelse, och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. Så han förstod att han var korsfäst med Kristus. Den gamla människan var död och han hade nu uppstått med honom. Och det var den här kraften som var verksam i honom. I Romarbrevet 8:11 så står det att samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda är nu verksam i oss. Det vill säga den helige ande som har tagit sin boning i de nya testamentliga kristna. Och så säger han slutligen här i vers 11, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och det är naturligtvis inte så att han ifrågasätter huruvida han ska bli uppstånden på den yttersta dagen, utan en full uppståndelse. Han talar alltså inte om ett faktum, utan han talar om en kvalitet, att han ska bli att han ska få en full belöning för det liv som han har låtit Kristus leva i sig och genom sig. Och jag hade tänkt på det, att allting som vi ser omkring oss, det har ett syfte. Eller hur? Vi har stolar i det här rummet. De är gjorda för att sitta på. Vi har andra saker som finns runt omkring oss. Lampor, de är till för att lysa och göra att vi kan vara i rummet även när det är mörkt och så vidare. Allting har ett syfte. Allting är skapat, designat med ett syfte. Det handlar egentligen inte om färg eller form eller storlek. Visst, vi vill att stolarna ska vara snygga. Vi vill att lamporna ska ha en viss design och så vidare. Ingenting fel med det. Men det finns ett syfte med det. De har en funktion. Och det är det som vi har, en gudomlig funktion. Och det har också människan. Människan har en gudomlig funktion. Nämligen i Jesaja 43:7 att förhärliga sin skapare. Det glömmer vi ibland, även som kristna, att vi ska förhärliga Gud. Det är därför vi är skapade. Vi är skapade till hans avbild. Vi är som små speglar som ska verkligen reflektera vem han är i denna värld. Och när vi förstår att det här är det ultimata målet för oss, då får också Matteus 6:33 en ny innebörd. Det står nämligen där att sök först Guds rike och allt det ska, och det andra, förlåt mig, först, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla en. Och vad betyder det? Jo, det betyder att om jag förstår att jag är skapad av Gud för att förhärliga honom, och hans liv verkar i mig, då ser jag också att alla de andra detaljerna, de faller på plats. Och alla problem i den här världen, inte minst de politiska, den politiska oron och revolutioner och allt vad det kan vara, de har egentligen sina rötter i ett syfteslöst liv. Jag säger inte att det inte finns en tid för att stå upp emot det som är fel och orättvist, men det är så många gånger som det finns bara en slags orolig ande. Man vill på något sätt bara skapa någon form av kaos. Och faktum är att någon har sagt att de mest uttråkade människorna i världen, det är faktiskt de rika, inte de fattiga. Det är ganska intressant att det är de rika som är uttråkade. Varför? Därför att de har prövat allt. Läst predikaren och se vad det står där om kung Salomon. Han hade allt som den här världen kunde erbjuda honom, men han var helt och hållet uttråkad. Och det är väldigt intressant. Vad människan behöver är inte ett nytt mål. Vad människan behöver är en ny natur. Den här världen säger att liksom, om jag bara kan motivera mig med någonting, liksom hitta på någonting, vara kreativ, så blir allting bra. Men människan behöver en ny natur. Därför att den gamla naturen kommer aldrig att söka Gud. Bara den nya naturen kan det. Så hjärtat måste förändras först, innan sinnet kan förändras. Ett förändrat sinne kommer inte att leda till ett förändrat hjärta. Men ett förändrat hjärta, det vill säga en ny natur, kommer att leda förhoppningsvis till ett förnyat sinne. Och den höga norm som finns i Nya testamentet, den kräver pånyttfödelse. Det är därför som Jesus sa till Nikodemus att du måste bli född på nytt. Nikodemus sa, ge mig någonting att jobba mot. Ge mig ett mål. Ge mig en ny vinkel på hur jag kan hålla lagen eller uppfylla lagen eller vad det nu kan vara. Men Jesus sa bara en enkel sak. Du måste bli född på nytt. För han visste att i den gamla människan finns ingen kapacitet att uppfylla någon lag. Han behövde en ny natur. Vi behöver en ny natur. Alla behöver en ny natur. Det är förutsättningen för att det kristna livet ska kunna leva. Och det är väldigt frestande tyvärr bland oss när vi evangeliserar att tona ner detta, att vi verkligen behöver en ny natur. Och att istället prata om att förändra den här världen till det bättre och så vidare. Och det är självklart vi vill förändra världen till det bättre. Men det är inte vår primära uppgift. Vår primära uppgift är att berätta evangelium. Att människan behöver en ny natur. Därför att det är i den nya naturen som jag har en kapacitet att följa Gud, att tjäna honom och att förhärliga honom. Allt i universum har sin bestämda plats. Tänk på alla mineraler. De har sin roll, de har sin plats. Tänk på alla växter. Jag är ingen botaniker, men de är vackra att se på. Och tänk på alla djur. Jag älskar djuren. Jag tror att i tusenårsriket så kommer jag att få styra över ett zoo. Andra brukar liksom säga att jag får styra över städer. står det på Marsboken. Men jag kommer att styra över ett zoo. Och så har vi människan. Människan har sin bestämda plats. Hon är så unik, hon är så mycket högre än mineralriket, växtriket, djurriket. Helt fantastiskt, men vi lever som om vi vore djur. Faktum är att våra skolböcker säger att vi är djur. Bara lite mer sofistikerade. Är det konstigt att människor inte har någonting att leva för? Men Gud säger att människan är så mycket mer än någonting annat skapat. Vi är skapade till hans egen avbild. För att kunna tjäna honom och för att förhärliga honom. Så vi kan säga att skapelsen är som en handske. Och Gud är som handen. Ni vet att handsken är tillverkad för att handen ska passa i den. Och på samma sätt är det att varför finns hela denna värld, detta universum, hela tillvaron, det materiella? Vi ser, vad är det till för? Det finns olika svar på det naturligtvis. Men vi ser att Guds hand passar i skapelsen. Och när vi ger honom äran, då får hela skapelsen liv. Precis som jag citerade John Wickham nyligen när han blev frälst på Princetons universitetet på 40-talet. Och hur han gick ut ur den här salen där han hade mött Jesus. Och han sa, jag såg världen med andra ögon. Nu såg jag en skapad värld, inte en utvecklad värld. Och han sa att det förändrade allt i mitt liv. Så. Vi håller på att formas till någonting. Vi formas till att bli Kristi brud. Vi formas till att bli ett byggnad, ett evigt tempel som Gud kommer att uppenbara en dag. Och det här är vårt förberedelse. Och det är en gudomlig funktion som finns i oss. Att lära känna honom. Det är vårt enda. Det borde vara vårt enda mål. Och det leder oss till nästa punkt. Nummer två. Grundläggande förtjusning. Jag använder ordet förtjusning. Alltså attraktion. Men i vers 12 står det. Inte så många redan har gripet det. Eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Och det här ordet för att ha gripet, det är egentligen lambano i grekiskan. Men så står det att han har blivit gripen. Och här är det i grekiskan det samma ord, men det är en preposition framför. Kata lambano. Och det betyder, den grekiska prepositionen kata, det betyder med. Och det betyder att Gud har nått ner och gripet oss. Det vill säga, Gud har gripet in i tillvaron och tagit hand om oss och tagit över ledningen och kontrollen. Han dominerar nu våra liv. Paulus var helt och hållet självcentrerad först. Han trodde liksom att det var upp till honom att leva ett liv där han levde rättfärdigt enligt lagen. Men han förstod nu efter att han mött Kristus att det han höll på med syftade inte till någonting. Han nådde ingenstans med sina ansträngningar. Men nu hade han funnit sig själv i Kristus och nu fanns det en helt annan attraktion i hans liv. Nämligen Gud själv. Att han hade blivit gripen av honom. Att Gud hade kommit in i hans liv och tagit över ledningen och kontrollen. Jag vet inte, är det någon här som har sysslat med orientering någon gång? Alltså en sport som faktiskt är svensk. Jag visste inte det förrän nyligen. Orientering är nämligen ett ord som andra språk har lånat av svenska tillsammans med ombudsman och smörgåsbord. Men orientering. Det är alltså en sport som är världsvid och den uppfanns faktiskt i Sverige. Om ni har varit i Saltsjöbaden någon gång och det som förr kallas för Tippens köpcentrum, nu heter det Saltsjöbadens centrum eller något sånt. Precis där på höger sida när man kör vägen mot Saltsjöbaden så finns det en staty och där kan man läsa om den här mannen som uppfann orienteringen. Och vad är orientering? Jag har haft många släktingar och vänner som har hållit på med det, men jag har aldrig hållit på med det. Men det kanske allra viktigaste med orientering, det är kompassen. Alltså det här lilla instrumentet som man har för att få vägledning. Och en kompass behöver bli magnetiserad. Därför att om den inte är magnetiserad, då kommer den att dra åt alla håll. Den här visaren, den blir attraherad av alla tänkbara olika föremål. Och det betyder att när jag tittar på den här så säger den mig inte någonting. För den pekar åt det som just nu verkar intressant. Men när den blir magnetiserad, då pekar den alltid mot norr. Och det är intressant att i Bibeln så talar norr om Guds tron. Där Gud är sittande, liksom uppåt norrut. Liksom, Gud sitter på sin tron. Så att Gud har i oss från första början magnetiserat oss. Det vill säga, han har gjort människan, han har skapat människan, precis som det står i Predikaren kapitel 3, med evigheten i hennes hjärta. Det vill säga, det finns någonting i oss som drar åt ett visst håll. Alla människor söker. Ni vet liksom hur folk säger att jag är inte religiös eller jag tror inte på någonting och så vidare. Men sen pratar man med dem en stund och det visar sig att de tror lika mycket som oss. Det är bara att de tror på någonting annat. De har bara blivit distraherade av någonting. Den här visaren, den pekar i en helt annan riktning. Aha! Det är dit jag ska i mitt liv. Aha! Det är det jag måste göra. Aha! Nej. Den är magnetiserad och den är pekande mot norr. Det finns en hunger i människans hjärta som drar åt det här hållet. Och Gud i Adam och Eva ställde in den här kompassen. Han magnetiserade dem. Och vi kommer ur dem allihopa. Så det finns kvar. Men vi vet att efter fallet så kom det in en hel massa saker direkt och började att distrahera oss. Och vi dras bort ifrån det som vi vill. Men när vi kommer till Gud och vi låter honom, ska vi säga, ommagnetisera oss eller kontinuerligt magnetisera oss, då har vi den här dragningskraften åt norr, åt rätt riktning, den finns där. Och vi behöver inte bli distraherade och påverkade av minsta lilla objekt som dyker upp i vår närhet. Och den här världen försöker alltid att avmagnetisera oss genom att föra fram saker i vår närhet som tycks vara viktiga, som tycks vara intressanta, och vi dras i den här riktningen. Även då vi dras bort så finns den här dragningskraften där. Priset för att inte gå i rätt riktning i livet, det är förvirring, det är ofrid och så vidare. Men den finns där. Alla människor har i sitt hjärta någon form av längtan, någon form av önskan att få någonting mer. Vi är skapade av Gud för en form av ofattbar tillfredsställelse. Ni vet, tillfredsställelse, det här liksom att vara tillfredsställd av någonting. Vi tar till olika saker i den här världen för att uppnå den här tillfredsställelsen. Det är relationer, det är droger, det är en massa saker som vi tänker oss att det är någonting som kan ge oss tillfredsställelse. Men vi vet att om det inte är, om vi inte har Gud i våra liv, då kan det aldrig ge en tillfredsställelse. Därför att efter att vi har blivit tillfredsställda så är den här tomheten ännu större. Och jag måste gå tillbaks till det här igen. Men vi är skapade för en tillfredsställelse. Det finns forskare som har sagt och påstår att när vi tittar på människans sinnen, vi har fem sinnen, så långt som vi kan säga, så finns det såna här skalor på hur vi kan se färger, till exempel toner som vi kan höra och så vidare och så vidare. Att de här, de säger så här, att det verkar som om vi är skapade för någonting mycket större, mycket mera. Men vi kan inte uppleva det nu. Det är ungefär vad man säger. Och då säger man, men det är ju exakt det som Bibeln säger. Människan skapades perfekt och fantastiskt i Guds, till Guds avbild, och var i Guds närvaro och kunde på det sättet tillfredsställas av detta. Men vad har hänt? Jo, människan har valt att gå bort ifrån Gud och vi har blivit begränsade, enormt begränsade. Men vi är skapade för att vara tillfredsställda. Som kung David skriver i Psaltaren 17, att i din närvaro blir jag mättad. Parafras, men så skriver han i Psaltaren 17, i din närvaro blir jag. Och han talar där om människor i den här världen som inte har någon annan tillfredsställelse än att se sina barn ärva det som de har byggt upp i det här livet. Det är allt. Barnen tar över och namnet i bästa fall lever vidare. Men de multnar i jorden. Men de säger, jag är inte tillfredsställd förrän jag vaknar i din närvaro, säger han. Och menar att den dagen när jag får vara i din närvaro. Så det finns ett gnagande inom alla människor. Liksom, det är någonting som maler inom. Det är någonting, vi dras åt ett visst håll. Men kompassen är fel. Kompassen har blivit avmagnetiserad. Nålen pekar åt vilket håll som helst. Men om vi, när vi kommer till tro på honom, vad gör Gud genom den nya skapelsen? Han magnetiserar oss på nytt, och i den nya människan skapad i likhet med Kristus så kommer vi att ha den här hungern. Det betyder inte att vi i det naturliga i köttet inte blir attraherade eller distraherade av saker i den här världen. Det kommer vi att vara. Men det finns ändå så att säga en attraktion där som är fantastisk. Och det leder oss till den tredje punkten här, verserna 13 och 14, ett genuint företräde, det vill säga en prioritet i våra liv. Bröder, jag menar inte att jag redan gripit det, men jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Sträcker mig mot det som ligger framför. Är ett långt komplicerat grekiskt ord, så att vi uttalar det inte. Men det betyder inte någonting annat än att just sträcka sig efter någonting. Men det som är intressant är inte ordet i sig och dess betydelse, utan dess grammatiska form. Det vill säga att det är skrivet i den så kallade mellanformen. Det vill säga att det finns passivum och det finns aktivum. Men här är det en mellanform, och det betyder att när personen som omskrivs gör någonting, i det här fallet Paulus, som då sträcker sig mot målet, att lära känna honom, att bli lik honom. När han gör det, så gör han det för sitt eget bästa. Det vill säga, det finns en välsignelse i handlingen som kommer honom till del. Och därför är det här ordet intressant. Att han sträcker sig inte bara liksom, åh, jag måste ha någon mening med livet. Men han vet att om han sträcker sig efter detta, att bli Kristuslig, att låta honom verka i sig och lära känna honom i en uppståndelse som hans, då kommer detta för all evighet att förbereda honom för någonting så stort och så fantastiskt att ingen människa i denna fallna värld ens kan drömma om det. Så ett genuint företräde, en prioritet. Och det för oss till den fjärde och sista punkten, som jag kallar för ett gynnsamt föredöme, det vill säga ett mönster eller ett exempel som vi kan vara, eller som vi behöver. Och det här är alltså verserna 15-17. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Det låter som att han skryter. Och det gör han också. Han skryter i Kristus. För vi är nämligen fullkomliga, inte på grund av någonting vi själva har gjort, utan på grund av den tro vi har satt på honom, som har gjort oss fullkomliga. Så det är inte alls något fel att säga det ur ett bibliskt perspektiv. Vi är inte fullkomliga i våra handlingar, men vi är fullkomliga i vår ställning inför Gud. Det är en stor skillnad. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och sen säger han i vers 17, bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Så här talar han alltså om sig själv och en grupp människor som han, så att säga, har redan gjort till lärjungar under sig själv. Och det här ordet för föredöme här, det är typos i grekiska. Och typos, det betyder egentligen en stämpel. Ni vet när man stämplar någonting så här. Och när man stämplar ett brev eller vad det nu kan vara, så blir det ju ett avtryck. Och han säger helt enkelt att vi ska vara som stämplar, i bemärkelsen att vart vi än går, vad vi än gör, vad vi än vidrör i den här världen, så ska vi göra ett avtryck eller ett intryck. Och det kan också betyda faktiskt en staty. Och en staty är ju en bild av någon. Vi går och tittar på Gustav Vasa eller någon kung som är liksom avbildad. Och så ser man liksom att, aha, så här tror man att han såg ut. Och så kan man liksom gå runt den här statyn och studera det. Att vi är på det sättet utformade på ett sådant sätt att människor kan se Gud i oss. Och det är som en lag hos människor. Att vi blir som den eller de eller det som vi beundrar mest. Och var ser jag Kristus i vår tid? Jag ser honom i hans ord. Jag ser honom i andra kristna, det som vi kallar för Kristi kropp. Om jag inte spenderar tid i ordet, om jag inte spenderar tid med andra kristna, utan jag spenderar det framför TV:n eller någonting annat som den här världen har att erbjuda, ja, vad blir då min typos? Vad blir då, så att säga, vad är det som gör ett avtryck på mig? Ja, naturligtvis det som jag ser mest, det jag lyssnar på mest, det jag umgås med mest. Det här är ungefär som matematik. Det är plus och minus. Det är bara så. Det är så viktigt att ha de rätta prioriteringarna. Men det är omöjligt att uppnå ett mål om vi inte vet vad målet är. Och vad är då vårt mål? Han säger det här att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen. Och det är inte bara liksom att en dag komma innanför himmelens port och säga, jag klarar mig. Liksom, det är inte det, utan det handlar om att redan nu leva i en rik gemenskap med honom och lära känna honom, som Paulus säger, så att han får ta form i mig. Och när den dagen kommer, när församlingens uppryckande sker eller det är slut av någon anledning, så är det inte liksom det. Jag kom innanför portarna. Utan det är liksom en orkester som spelar. En välkomstceremoni. Vi marscherar in. Vi är förväntade att komma in i den här miljön. Därför att vi har längtat efter det. Och Gud längtar efter det. Därför att vi har börjat att bli formade till hans sons avbild. Och vi har någonting att bidra med. Vi är skapade för ett syfte. Och det här livet kommer att vara manifesterat i och genom oss i all evighet. Om vi kunde se bakåt. Och det kan vi. Om vi läser i Efesierbrevets första kapitel. Vad är det vi ser i Faderns hjärta? Vad är det vi ser i Gud Faderns hjärta i Efesierbrevets första kapitel? Vi ser en sak. Vi ser sonen. Och vad ser vi i sonen? Församlingen. Och vem är församlingen? Du och jag och vi alla som har trott. Så vi kan se rakt in i Faderns hjärta. Och i Johannes 1:18. Då gör jag så att vi får ta upp det här med Seth Erlandsson när vi träffar honom om en månad. Varför han har utelämnat ett grekiskt ord här. Men det finns ett grekiskt ord som, om ni, för er som har andra versioner här, jag har Svenska Folkbibeln. Jag vet inte varför man har valt det. Jag är övertygad om att hans argument är bättre än mitt. Men Johannes första kapitel, vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Det står bara är hos Fadern. Och det kanske är en okej översättning. Men det finns ett grekiskt ord här som är korpos. Och korpos betyder, eller det är översatt till exempel i engelskan med bosom. I svenskan översätts det ofta med skötande bröst. Och det vill säga att sonen är i Faderns bröst. Han har varit där från evigheternas evigheter. Det är bara det att nu, i vår tid, så har han blivit uppenbarad. Korpus. Vi kan se tillbaks in i Faderns bröst. Bildligt talat, Gud eller Ande. Vi har ett bröst därför att vi är fysiska varelser. Och i bröstet finns hjärtat. Det är liksom centrum på vilka vi är. Så i Faderns bröst, i Faderns hjärta, så fanns var sonen. Och vad fanns i sonen? Församlingen. Så redan innan någonting i denna värld blev till, så älskade Fadern sonen, och sonen älskade sin församling, som en dag kommer att bli hans brud. Det vill säga att den enda måttstock som vi har som troende att följa är Jesus Kristus. Han är det enda mönstret. Tyvärr inte Buddha. Tyvärr inte Mohammed. Tyvärr inte Gandhi. Tyvärr inte Martin Luther King. Eller vad det nu är, alla de här. Det är alltid de här stora, de 5-6 namn man alltid ska välja. De stora filosoferna, de stora religions, de stora kämparna. Och de gjorde säkert bra saker var och en. Men de är inte vår avbild. Eller vårt exempel, vårt mönster att följa. Det är sonen. Men då säger man, Jesus bor inte ens längre här bland oss fysiskt. Han är han var bara här en kort tid, under 30 år drygt. Och hur ska vi kunna följa honom? Hur ska han kunna vara vårt exempel? Ja, vi läser om honom. Vi läser om honom i evangelien. Fyra evangelier av Gud gett oss. Vi läser om honom inte bara där, utan även i Gamla testamentet. För allting som står i Gamla testamentet pekar fram mot honom. Och allt det som Paulus och Petrus och Johannes skriver i epistlarna, det är också undervisning som är relaterad till att sonen blev inkarnerad och uppenbarades i den här världen. Så han finns överallt. Men det intressanta är att vi ska bli, står det i 1 Johannes 3:2, lika honom. 1 Johannes 3:2. Och det talar om mer än vår ställning. Det är inte bara liksom att aha, jag har blivit frälst, jag är i Kristus, en dag ska jag komma till himlen, allt annat är ointressant. Det talar om att lära känna honom redan nu, att i det mått vi lär känna honom i den här världen är också det mått som vi i all evighet kommer att reflektera Guds härlighet. Så det är förberedelse. Och Jesus är inte bara ett exempel bland andra exempel. Han är exemplet, helt exklusivt exemplet. Och det är genom honom. Han är, vad ska vi säga, är ett ord jag letar efter här, men han är liksom mittpunkten på allting. Hela vår tillvaro. Men Paulus, tror jag personligen, är ett mönster också för oss. Ett exempel. Och han säger det själv i Filipperbrevet 3:17. Vi läste det här. Och vi läste, eller vi läste det inte, men det står samma sak i 1 Timoteus 1:16, när han skriver till Timoteus att han är en förebild. Han säger samma sak i Filipperbrevet 4 och vers 9. Och han uppmuntrar andra att följa honom. Vi behöver förebilder. Och det finns så i 2 Timoteus 2, verserna 20-21, så talas det om kärl. En del till heder, andra till inte heder. Och det står att vi kan bli kärl som hedrar honom, eller som ärar honom, som reflekterar honom i den här världen. Och vi vill vara mer än bara allmänna exempel. Åh, liksom, jag är en bra person, liksom. Jag går till jobbet varje dag och jag gör det jag ska. Men Paulus var verkligen ett exempel som lät exemplet Jesus Kristus ta form i honom, så att alla runt omkring honom kunde se honom. Och sen undervisade han andra, till exempel i 1 Timoteus 4:12, så säger han att Timoteus var ett föredöme. Här kommer återigen det här föredöme, det här ordet fram. Topos. Var den här stämpeln, var den här statyn, liksom någonstans vart man än åker till någon stad eller plats eller torg, så står det en staty där. Föreställer någon. Och vi kan gå runt den här statyn och vi kan på något sätt i våra tankar föreställa oss att den här personen någon gång i tiden var levande och gjorde någonting. Det är en staty, det är ett sätt liksom att bli påminn. Men sen har vi den här stämpeln att vart vi än går så sätter vi vårt avtryck på tillvaron. Därför att så har Gud gjort oss. Så, som avslutning så ser vi hur Paulus talar om det ultimata målet. Att bli Kristuslika. Och han talar om en gudomlig funktion. Ett syfte. Det syftet är att bli lik honom. Att förhärliga skaparen i oss. Han talar om en grundläggande förtjusning som är en attraktion. Han har blivit gripen av honom. Gud har kommit in i hans liv. Och han kan inte hjälpa det, men han dras åt ett visst håll. Han har blivit magnetiserad på nytt. Och han dras åt Gud. Och visst finns distraktionerna, men kompassnålen visar alltid mot Gud. Och sen sa vi att det finns ett genuint företräde, en prioritet. Att vi sträcker oss mot dessa ting. Inte det som finns i den här världen, utan vi sträcker oss mot honom. Och det är för vår egen skull. Därför att i detta handlande så tar vi emot någonting stort och fantastiskt. Och det ledde oss slutligen till ett gynnsamt föredöme. Att vi är ett mönster, ett exempel för andra människor. Kristus var i Fadern. Paulus var i Kristus. Han hade lärjungar. Vi är en del av det. Alla som följer Kristus kan vara en förebild för detta. Det här är någonting stort, någonting fantastiskt. Kristna livet är så mycket mer än att bara en dag komma innanför himmelens port och pusta ut. Det är någonting som här och nu kan och ska upplevas. Paulus gjorde det. Han levde som en religiös människa. Han följde en lag, han följde en massa ritualer. Och han gjorde det bättre än någon annan i hans samtid, säger han själv. Och ändå säger han att det här är ingenting jämfört med att lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Det är detta som drar mig, säger han. Och det är detta som jag vill också visa för den här världen. Vara ett exempel. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Och ber att du välsignar dem för våra hjärtan. Det är ditt budande. Amen.